Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och varmt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. I förra avsnittet så börjar vi med ett omtag kring stress. Grundläggande kunskap med psykologen Anders Tengström. Och som utlovat så ska vi ta oss lite djupare med verktyg och metoder för att hantera just stress. Och i det här avsnittet så ska vi få lyssna till psykologen Daniel Ek och lära oss att se på våra tankar och göra något konstruktivt av dem istället för att bara grubbla runt. Vi ska tala om KBT, ACT och hur vi kan arbeta oss själva med de här olika metoderna. Jag tycker verkligen det här är ett intressant avsnitt, så ta dig tid att lyssna. Det är ett lugnt tempo, det tar några minuter innan vi kommer till pudens kärna, men jag lovar, det är värt det. Så välkommen att lyssna. Daniel Ek, välkommen till Klimakteriepodden.
Tack.
Du är legitimerad psykolog och du jobbar även mycket med mindfulness och yoga och såna här saker. Men idag ska vi framförallt prata om basen till varför vi blir stressade och hur vi kan hantera det. Och du har ju också skrivit en väldigt intressant bok som heter Tid att leva tillsammans med ett par med författare som vi ska prata lite grann om. Och sen så har vi i podden tidigare fått höra om KBT och ACT, hur det kan hjälpa kvinnor i övergångsåldern. Så att jag tänker att vi ska ta lite såna här olika frågor. Du kan väl bara berätta lite mer om dig själv.
Mm. Ja, jag jobbar som psykolog i 12 år. Jag har ett stort brinnande intresse för personlig utveckling. Jag tar in väldigt mycket information från olika delar av psykologin och forskning och vetenskap för att helt enkelt bredda och öka förståelsen för hur vi människor funkar. Hjälpa mig själv och hjälpa andra människor. Mm. Och de senaste åren så har jag speciellt varit intresserad av stress och speciellt utifrån ACT och mindfulness. Mm. Så det är någonting som har funnits med mig. Mindfulness har jag hållit på med kanske 15 år som en egen praktik, men också hjälpa andra att förstå fördelarna av det, komma igång och träna.
Ja. Du är också knuten till ett företag som heter Good Work.
Mm.
Och där jobbar ni ju mycket med stresshantering gentemot företagskunder eller företag,
precis.
Eller hur?
Ja, så där jobbar vi egentligen med väldigt liknande principer som vi gör också med individer. Om man utgår ifrån ACT så kan man säga att det som är lite speciellt med ACT är att man kanske inte lär ut en teknik som är specifik för en viss kontext, utan utifrån Act så lär man ut breda strategier som funkar i olika miljöer och olika kontexter. Så man är väldigt intresserad av grundforskning. Vad är det som gör att vi människor hamnar i psykisk ohälsa och undvikande och beteenden som inte hjälper oss på lång sikt? Och de är samma ofta för individer och för organisationer. För i organisationer finns det ju individer. Mm. Och det är enskilda individers beslut och förhållningssätt som påverkar hela organisationen. Så att vi lär ut helt enkelt förhållningssätt till vad som är viktigt i livet, mina värden, men också hur jag hanterar inre skeenden som vi kallar för liksom, känslor och tankar. Det är ofta de som ställer till det för oss.
Om vi backar bandet lite grann. Så här, vi hade ju Anders Tengström med i ett avsnitt och då pratade vi om stress. Och en av de aha-upplevelser som jag fick då var ju att psykisk och fysisk stress är egentligen samma sak. Det påverkar oss på samma sätt. Och då får du in en tredje komponent när man hamnar i hormonell obalans, vilket ju är en form av psykisk och fysisk stress. Det. Så att det liksom, du bara lastar på.
Ja.
Och väldigt många av lyssnarna vittnar ju om det här. Att de känner sig stressade. Redan i förklimakteriet så får man en massa symptom som man känner av. Många upplever sig dels stressade, men sen också det här sömnsvårigheter, irritation och svårt att koncentrera sig. En del pratar om hjärndimma. Mm. Dessutom så har många såna här livssituationer som är påfrestande med jobb, tonåringar, ekonomi och förhållanden som knakar och utbrändhet och en hel rad olika saker som staplas på varandra. Mm. Och många får ju då liksom någon form av depression i den här i olika grader. Så att om vi kan fokusera på det, och sen skulle jag först vilja komma tillbaka till det här som vi har hört tidigare, att KBT kan hjälpa mot övergångsbesvär.
Mm.
Berätta dels lite grundläggande vad KBT är och hur man kan applicera det på just den här personen.
Ja, så man kan säga att KBT är ju kognitiv beteendeterapi. Man kan säga så att om man kommer till terapi av något slag eller att man vill ha ett samtal, så är det ju ofta för att man har en känsla som man vill bli av med. Det här känns jobbigt, det är stressigt, det är tungt, det är tufft, jag är ledsen eller nedstämd eller orolig eller så vidare. Och det man tittar på i KBT är att det är ganska svårt att direkt påverka en känsla och bli av med den. Och beroende på hur jag beter mig och hur jag tänker kring de här känslorna eller kring mitt liv eller kring vissa situationer, så skapar jag också vissa känslor och kanske håller fast vid negativa känslor eller skapar ett beteende som vidmakthåller den här problematiken. Så om jag ska ta ett exempel då, säg att jag vill gå på en fest. Sen har jag en tanke om att jag har hjärndimma, jag känner mig tråkig, jag är inte i min fulla potential, eller folk kommer tycka att jag är tråkig eller jobbig. Man kan ha väldigt många olika typer av negativa tankar. Om jag tror på de tankarna, så jag kanske går på den här festen ändå, för att jag ska nog gå dit ändå. Men när jag är på festen, de här tankarna som är ganska starka då för mig, att jag är tråkig eller jag kan inte bidra med så mycket. Vad kommer det leda till om jag köper de tankarna? För att exemplifiera vad KBT är i den här situationen, så kan man kunna säga att mina tankar kanske får mig att styra mig bort från det här samtalet, eller jag tänker att jag drar mig undan, eller jag går inte till de här, närmar mig inte de här personerna som jag egentligen vill prata med, för att det är lite pinsamt, att jag känner mig att jag är en liten hjärndimma och så vidare. Så börjar jag undvika olika situationer. Och det här är det som skapar en bekräftelse på att jag är ju tråkig, eller folk är inte så intresserade av mig för jag fick ju inte så många samtal, eller mina beteenden påverkar och förstärker känslorna av att jag är fel på något sätt eller trasig eller ointressant. Så i KBT handlar det om att vi kan inte ta bort en känsla, Men hur du hanterar känslan och olika situationer påverkar dig på ett sätt som antingen kan förstärka känslan och tanken. Att jag är en tråkig person. Folk tycker jag är liksom korkad när jag är i den här hjärndimman till exempel. Eller så kan jag bryta den. Och det handlar KBT om att hur kan jag bryta mina föreställningar om mig själv och mina beteenden som vidmakthåller och håller fast i de här föreställningarna.
Så ge ett exempel då på den här festen. Hur hanterar man den då i KBT:s värld?
Ja, det finns ju olika sätt. Så man kan också tänka på, inom KBT så tänker man också, vad tänker jag i den här situationen? Och ofta så, man pratar inom KBT om tankefällor. Så vårt tänkande är ofta inte så sant. Och det är ofta inte så balanserat, utan vi kan hamna i till exempel allt eller inget tänkande, som att om inte jag gör ett jättebra intryck då kommer folk tycka jag är tråkig och då är det lika bra att jag inte närmar mig de här personerna ens. Så det kan vara en liksom väldigt svartvit tänkande som man är fast i, eller så kan det vara att man går på den där festen och sen när man kommer hem så överdriver man de negativa aspekterna. Så man börjar grubbla på, ja just det, den där kommentaren jag sa, det var inte så klokt. Eller jag var borta där ett tag, jag hörde inte vad de sa. Och gud vad pinsamt. Och så börjar man överdriva betydelsen av den här lilla händelsen. Medan man kanske haft ett långt samtal och man har varit närvarande tycker man. Och det har flyttit på bra och så vidare. Men hur vi tänker kring det här kan ställa till det för oss. Så att jag går hem och grubblar och ser att ja, men jag överdriver den här incidentens liksom, kraft i den här situationen. Och sen nästa gång så kanske jag undviker ännu mer. Eller börjar grubbla ännu mer kring de här sakerna. Så man tittar på, inom KBT tittar man mycket på tankefällor till exempel. Så då lär man sig ifrågasätta dem. Hur kan jag veta det? Finns det andra tecken som visar på att den här personen faktiskt tyckte saker jag sa var intressanta? Så att man börjar liksom hjälpa ens filtrerande negativa filter kan man säga. Att man ifrågasätter det här. Stämmer det verkligen? Nej, om jag börjar noggrant titta så kanske jag ser att det var 7 personer som pratade med dig och alla verkar vara intresserade. Ja, det var en 8:e person som vid något tillfälle kanske inte verkar vara så intresserad. Men det skulle kunna bero på andra saker. Det kanske beror på den personen och inte på mig. Så att man börjar liksom balansera upp sitt tänkande och ifrågasätta sina negativa tolkningar. Så en form av KBT som har visat sig vara effektiv för just värmevallningar och symptom helt enkelt som kan dyka upp under den här fasen är tillämpad avslappning. Och tillämpad avslappning, det är helt enkelt som det låter, att jag lär mig att slappna av i kroppen och tillämpa det i olika situationer. I många olika vardagssituationer. Så jag tränar upp förmågan att ganska snabbt på 30 sekunder kunna sätta igång den här avslappningsresponsen skulle man kunna kalla det för. Och då använder man det i situationen när man känner att okej, jag får en värmevallning här eller nu blir jag irriterad. Eller jag får inte få det, jag blir nervös eller frustrerad eller någonting. Okej. Slappna av och landa i kroppen igen. Så att, och den, enligt en studie så har det visat sig vara effektivt. Så om du blir arg och frustrerad för att du är varm i kroppen, kommer du öka eller minska din värme? Du kommer öka din värme. Frustration innebär att jag sätter igång kroppen, blir varm. Så att tillämpad avslappning skulle man kunna säga. Det funkar troligtvis på det här viset att istället för att gå i kamp med den här värmen som kommer, så tillåter den, slappnar av och accepterar den på ett sätt. Och man kan också säga att tillämpad avslappning sänker generellt ens stressnivåer. Så att när jag sänker mina stressnivåer så blir inte såklart heller värmevallningar lika påtagliga. Så att det är ganska likt på ett sätt mindfulness och acceptans begreppet att istället för att gå i kamp med någonting som sker i min kropp så accepterar jag och tar emot det som det är av situationer.
Och ACT då, som är en vidareutveckling av KBTs, hur appliceras det? Du kan ju berätta vad ACT är och vad det betyder först kanske.
Så ACT står för Acceptance and Commitment Therapy. Och man kan säga att ACT utgår ifrån att tankar och känslor är någonting som vi har väldigt lite kontroll över. Det är någonting som oftast kommer upp automatiskt. Och man ser att psykisk ohälsa, att må dåligt, att fastna i saker och ting som inte är bra för oss, beror inte på tankarna i sig, att de är negativa till exempel, utan det beror på mitt förhållningssätt till tankarna. Så att jag försöker, om man säger så här att djur, om man tar en liknelse, man har en snigel. Om man petar på en snigel så drar den ihop sig, för den ogillar liksom smärta. Och på samma sätt är det för oss människor att vi ogillar jobbiga känslor och jobbiga tankar. Och vi gör allting för att kontrollera dem, bli av med dem. Och inom ACT säger man att det är inte tankarna i sig som är farliga, utan det är vad jag gör, hur jag reagerar på mina egna tankar. Så att jag kan gå på en fest och tänka att jag är korkad eller ointressant, och jag kan prata med människor på den här festen. Det som skiljer från KBT är att man delvis då förändrar sina beteenden så att man inte undviker, för det kan förstärka den här negativa tanken man har. Men också att man går in i tankarna och ifrågasätter dem och förändrar dem så att de blir mer balanserade eller lite mer typ, kanske neutrala eller positiva hållet. Medan ACT har ett annat grepp, och det handlar om att du kan tänka vad du vill. Det spelar ingen roll om du har positiva eller negativa tankar. Det som spelar roll är hur du förhåller dig till den här situationen.
Hur jag reagerar på min egen tanke.
Ja, som jag drar mig undan och tror på dem. Då påverkar mig på ett visst sätt. Om jag tror på dem så kanske jag också försöker att överkompensera. Så att jag tror att jag är korkad och tråkig. Så då kommer jag kommer dricka jättemycket kaffe innan för att jag ska vara pigg. Och jag kommer försöka att göra mitt allra bästa. Och jag kommer liksom stressa igång mig själv för att överprestera i den här situationen. För jag tror ju på de här tankarna.
Ja.
Så utifrån ACT handlar det mer om att börja observera att tankar är tankar. Det är någonting som vi alla människor har. De kommer och de går. Och de är inte våra fiender. Vi behöver inte tänka positivt om oss själva. Vi behöver inte hela tiden hålla fast i positiva känslor och trycka bort negativa känslor. Utan vi kan lära oss att förhålla oss till det på ett sätt som gör att de inte krokar fast i oss. Och hindra oss från att gå på den där festen. Så att lite skulle man kunna säga att öva upp toleransen att ha jobbiga känslor och ha jobbiga tankar. Men man övar också upp förmågan att se tankar. Att se tankar
att
som
att ställa
tankar.
Sig lite vid sidan om, eller vadå?
Att få lite distans till tankar. Så att ofta kan man säga att ofta är tankar upp i ansiktet. Som jag tar mina händer nu och sen klistrar på mitt ansikte här. Det ser ut som en bläckfisk ungefär. Så är mina tankar här. Och det kan vara att jag är tråkig då, till exempel. Och när jag ser världen utifrån det här perspektivet, jag har en bläckfisk i mitt ansikte, då kommer jag bara ta in information som handlar om att jag är tråkig. Men jag ser inte att jag har en bläckfisk över ansiktet. Så jag köper den här bläckfisken som en sanning. Att ja, jag är tråkig, punkt slut. Och i ACT så tittar man på, kan jag börja observera att aha, jag har en tanke om att jag är tråkig. Jag har en tanke om att jag är tråkig. Det är skillnad från jag är tråkig. Så då börjar man få lite distans till de här tankarna och se att så, ja, men förutom de här tankarna som jag har så har jag andra tankar också. Och jag kan rikta min uppmärksamhet till den jag pratar med. Eller jag kan börja ta in fler saker än bara den här bläckfisken som sitter framför mig.
Mm.
Och det här är ju liksom ingen quick fix som man gör. Så, okay, men det är bara se dina tankar som tankar och ha distans till dem. Utan det är någonting som man gradvis tränar upp den här förmågan.
Och kan man tänka, om man nu lider av just övergångsbesvär som ofta då handlar om liksom den här stressen som vi i det vi började med nu, där, som får en massa olika negativa följdsaker. Om du kan ge några mer konkreta liksom övningar i den situationen, hur ska man tänka, hur greppar man tag i sig själv? Liksom?
Mm. I situationer som är lite jobbiga där man kan gå i kamp med sig själv, tänker du?
Ja, precis. Mm. Och att man liksom har den här pålastningen från alla olika håll som skapar någon slags stress och en bara känsla av att jag räcker inte till, jag orkar inte, jag bara är fullständigt utmattad.
Mm. Det finns liksom ingen quick fix, men man kan säga att det finns sex saker, om man skulle ta ett större grepp på det hela, som är hjälpsamma, vare sig man är stressad på grund av yttre omständigheter eller inre omständigheter som hormonell obalans eller både inre och yttre saker, vilket det ofta, ja, egentligen alltid är på något sätt. Och det är, nummer ett är ju att kartlägga på ett sätt, vad är det som stressar mig mest? Är det hemmet? Är det min fritid? Är det någonting på jobbet? Eller är det någonting i relationer? Och kanske börja, man kan till och med kartlägga dag för dag, timme för timme. När känner jag mig som mest stressad och när känner jag mig som mest återhämtad? För att börja se ett mönster. Okej, det är på morgonen när jag vaknar, då är jag i full gång och jättestressad. Eller ja, på kvällen innan jag går och lägger mig. Eller. Så att man börjar först kartlägga vart är det som stressen når mig och klämmer dit mig. Och sen att då förändra det. Hur kan jag förändra den här situationen på något sätt så att jag minskar min stress? Handlar det om att jag behöver prata med min partner, skaffa något schema för liksom hemuppgifter, hur vi fördelar dem, eller handlar det om att prata med min chef, förtydliga rollerna på jobbet eller minska arbetsbördan, handlar det om att jag behöver ta mer pauser eller är det någon konflikt i en relation som påverkar mig? Så att börja sondera terrängen lite, vad är det stressen är som värst för mig? Så det är ett stort tips och det kan man komma väldigt, väldigt långt med. Man kan väl säga att man vet ofta vad som stressar, men man har inte satt sig ner och tagit itu med det eller liksom kartlagt det och gjort ett åtagande att nu vill jag förändra någonting. Nummer två skulle jag säga är att förändra mitt förhållningssätt till saker och ting. Är det saker jag kan påverka och kan jag ta bort stress, då ska jag göra det. Men finns det saker jag inte kan påverka, då är det inte så smart att försöka igen och igen och igen. Man stångar sig blodig mot en vägg. Så det här går inte, utan då måste man inse, okej, det här går inte. Kan jag förändra mitt förhållningssätt till den här situationen? Som att jag kanske har gjort allting som jag kan för att påverka mina min hormonella obalans, jag kanske går till akupunktur eller jag förändrar olika saker i mitt liv som jag har hört ska vara hjälpsamt för mig. Men det kvarstår kanske den här hjärndimman eller vad det nu kan handla om, smärta eller värmevallningar och så vidare. Och om jag då fortsätter att stånga mig blodig i de här situationerna, då kommer det öka min frustration och då kommer det öka smärtan, det kommer öka värmevallningar och så vidare. Så att istället, det smartaste här kanske är att acceptera att men det här är en del av livet. Hur kan jag förhålla mig till de här värmevallningarna eller hjärndimman på ett sätt som gör att jag inte går i kamp med mig själv? Så att börja en kamp, om man är frustrerad över någonting, vad händer då i kroppen? Jo, man blir varmare, adrenalin sätter igång, man spänner sig mer i musklerna. Om man redan då har smärta eller hjärndimma eller vad det nu kan handla om, kommer den påverkas till det positiva eller det negativa?
Nej, det blir ju väldigt tydligt när du säger det på det sättet.
Ja, så att ingenting som vi upplever är bara, det är bara hormoner eller det är bara någonting yttre, utan det är alltid, allting tolkas genom oss själva och hur vi förhåller oss till det. Så att där har vi en väldigt stor outtömd, vad ska man säga, arena som vi kanske inte har tränat på så mycket. Vi är väldigt skillade i problemlösning ofta, men vi har inte fått så mycket träning i hur förhåller jag mig till mina inre skeenden, alltså tankar och känslor och kroppsförnimmelser och så vidare. Och här kommer acceptans in då, som kommer i den här acceptance and commitment training, att det kanske är smartare att saker som jag inte kan påverka behöver jag acceptera och göra utrymme för.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Så en metafor, om du knyter handen så här. Du kan testa nu. Så knyt handen och håll den hårt.
Nu har vi knutna nävar.
Yes. Ni lyssnare kan också göra det. Och bara känn hur det känns att knyta handen så här.
Som att knogarna vitnar.
Knogarna vitnar. Ansträngande, ja.
Aha.
Ja. Ganska stelt och liksom... man kan inte göra så mycket med handen. Den är låst i den här knutna positionen. Så det här kan man säga är det vi ofta lär oss. Att när någonting är svårt och jobbigt, knyt i nävarna, vi skärper oss eller vi försöker bli av med de här känslorna. Och sen öppnar du handen nu, helt och hållet. Är det någon skillnad i känslan?
Ja, det känns ju lite lättare.
Det är lite lättare, jag håller en öppen hand. Så att det här är acceptans, att om jag har en jobbig känsla, så kan jag knyta ihop näven och då blir det jobbigare. Jag kan också öppna upp näven och då finns känslan fortfarande kvar, men jag går inte i kamp med den och mig själv. Så det här är på ett sätt grunden i ACT, på ett sätt kan man säga, att öva upp den här förmågan att inte stressa igång oss själva för sånt som är naturligt i livet. Smärta, oro, ångest, värmevallningar, hjärntrötthet, trötthet, allting sånt. Så tredje punkten är återhämtning och sömn. Så problemet med stress är inte stress. Stress är jätteviktigt för organismen och för kroppen. Och den hjälper oss. Stress är ett sätt att liksom hjälpa oss att hantera olika saker. Det som är farligt är när vi inte återhämtar oss. Och där är sömn viktigt, men också annan typ av återhämtning som tar korta pauser eller tar längre pauser. Så återhämtning är jätteviktigt, så det är nummer tre. Nummer fyra skulle jag säga är motion, att röra på oss. Det minskar stresshormoners påverkan på hjärnan. Så att om vi motionerar så är det som att vi sköljer bort den här cocktailen av hormoner som annars under natten skulle liksom färdas upp till hjärnan och påverka hjärnan. Så motion kan på ett sätt rensa oss från stresshormoner. Och nummer fem är medveten närvaro. I det här informationssamhället som vi lever i så är baksidan av det är ofta oro. Vi tänker och tänker och tänker. Och i tankarnas värld så kan allting vara möjligt. Alltså negativa och positiva saker. Så vi kan överdriva väldigt mycket saker. Vi kan oroa oss för saker som inte har hänt men som vi tror kommer hända. Så vi stressar oss allt mer och mer i samhället. Troligtvis också för att vi använder tänkandet som vår huvud liksom, strategi att ta in världen. Medan tidigare så kanske man har jobbat mer med kroppen. Bondesamhället var annorlunda. Det var inte lika mycket information. Man jobbade mer med kroppen. Och kroppen är motion och det är också närvaro här och nu. Så medveten närvaro är någonting som blir viktigare och viktigare i det här samhället. Och nummer sex skulle jag säga är, vad är mina värden eller vad som är viktigt för mig? För det är någonting också som vi blir, vad ska man säga? Jag skulle kunna säga som att vår hjärna är kapad av intryck och påverkan utifrån hur man ska leva sitt liv, vad som är viktigt och så vidare. Och normen är inte alltid så hälsosam. Den dyraste varan som man betalar mest pengar för är uppmärksamhet. Så företag betalar för att vi ska, de ska få vår uppmärksamhet en millisekund. Och där vi lägger vårt fokus på kommer bli där vi fokuserar mer och mer på. Så om jag tänker mycket på barn, då kommer jag börja se barn omkring mig och börja tänka mer kring barn. Om jag tänker mycket oroande tankar, negativa tankar, då kommer jag få mer av negativa tankar, oroande tankar och så vidare. Våra värden, vad är egentligen viktigt för mig? Om jag försöker att tänka bortom normen, tänka bortom vad mina föräldrar vill, vad mina kollegor vill och så vidare. Vad vill jag? För där kan vi hitta både återhämtning, meningsfullhet och göra saker som ger oss näring. Istället för ett sånt som jag borde göra det här eller jag måste göra det här. Mina grannar gör det här eller mina vänner har ju gått den där kursen. Jag kanske också borde göra det. Det är så mycket intryck från andras värld som vi matas med. Som vi inte har gjort. Så har det inte sett ut samhället för 30-40 år sedan. Så här handlar det om också att hålla koll på vad är mina värden. Så att jag inte lever någon annans liv. Det minskar också stress. Ibland pratar man om existentiell stress. Att jag lever inte mitt liv och det stressar mig. En slags djup existentiell stress. Så det är de sex punkterna som jag skulle förespråka. Eller liksom
där man tar tag i det hela.
Ja.
Jag tänker ju spontant nu på sociala medier och en del kanske just nu är på väg att fundera på semestrar och ska vara lediga och lite sånt där.
Mm.
Hur ska man hantera en ledighet om man nu bestämmer sig för att man ska försöka koppla av?
Mm. Så att vara ledig är ju inte synonymt med återhämtning. Det glömmer vi ibland. Så att man kan säga att bara för att jag är ledig så betyder det inte att jag kommer gå ner i varv. Det är en förutsättning, eller det kan vara väldigt hjälpsamt att vara ledig för att gå ner i varv. Men det finns studier som visar på att titta på en sjuksköterskestudie där man sjuksköterskor slumpades till att jobba antingen med spädbarn en dag i veckan eller vara ledig en dag i veckan. Och så visar det sig att de som jobbar med spädbarn blir mindre stressade än de som var lediga. Så att man behöver förstå, vad är det som ger mig återhämtning när jag är ledig? Och någonting som ofta inte ger återhämtning är att bli distraherad lätt. Till exempel att kolla sin mobil väldigt ofta eller kolla sin mail eller Facebook. Så att sortera, att skapa en miljö som främjar närvaro. Att kunna göra en sak i taget. Att inte multitaska, för det har man sett att det stressar oss. Så att ett tips är att städa miljön, om man säger, så att den blir så distraktionslös som möjligt. Så jag kan göra en sak i taget. När jag äter så äter jag, när jag är med barnen så är jag med barnen. När jag går i naturen så går jag i naturen. Då har jag kanske stängt av mobilen och så vidare. Så att i förväg städa olika miljöer så att det kan ge mig återhämtning. Det är ett tips.
Jag tänker också att många passar ju på att vara ute och resa och upptäcka nya saker eller göra saker. Det är det. Mm. Man byter helt miljö och man byter helt det man brukar göra. Är det positivt eller negativt för stressnivåerna?
Just det. Det kan vara både och. Det beror lite på hur man hanterar de här olika situationerna. Att byta situation, byta land eller byta stad, det är en förändring som kräver att vi bör vara lite mer uppmärksamma. För att jag inte gått den här vägen tidigare, det är en ny restaurang eller jag måste förhålla mig till nya människor på hotellet eller vad det nu kan vara. Det kan öka stress lite grann. Men det är ett ställe som jag har återkommit till, jag har varit här 4 somrar i rad, då kan vi också mer slappna av lite och känna oss trygga och bekväma.
Mm.
Men för vissa människor så kan det vara återhämtande att göra nya saker som inspirerar en och skänker mening i livet och livskraft, eller man ska säga. Så att det får man känna in själv och fundera på efteråt eller under tiden. Känner mig återhämtad nu, påfylld, eller blev det bara ett semesterprojekt som jag måste bocka av och jag måste gå på alla museum eller sightseeing eller vad det nu kan handla om.
Ja, eller familjen, alla ska vara nöjda. Det är ju också en typisk kvinnofälla att man åker iväg och sen så ska det enda man gör är att se till att alla är glada, för det ska vara så trevlig stämning.
Ja.
Och det ska vara, alla ska vara glada och alla ska vara mätta och alla ska vara insmörjda och alla ska vara, vad det nu är för någonting.
Precis.
Ja. Jag tänker också på, du jobbar ju med mindfulness och det låter ju som att det här som du egentligen säger är ju en form av närvaro, mental närvaro, det är ju det du säger egentligen. Berätta, hur kan man applicera det i den här återhämtningen?
Ja, att vårt sinne har ju tendensen att tänka framåt i tiden, oroa sig för saker som eventuellt skulle kunna hända. Tänk om jag glömmer den där solkrämen till mina barn eller allt från de här små sakerna till att mamma är sjuk nu, tänk om hon åker in på sjukhuset nu när vi är borta på semester och så vidare. Att våra tankar kan stressa oss både framåt och bakåt i tiden, att vi kan grubbla över någonting som har hänt, och hjärnan har den här tendensen. Och att stanna här och nu och att på ett sätt landa i kroppen och göra en sak i taget. Det är hjärnan inte så van vid. För det finns en överlevnadsvärde i att tänka framåt. Lösa problem som eventuellt skulle kunna komma. Så vår hjärna har den tendensen. Den liksom lutar åt det hållet. Att den vill gärna tänka på framtiden. För det kanske hjälper mig senare. Men ofta så ser man att 85% av det vi oroar oss för händer inte. Så, ja. Ja. Och när väl de sakerna händer så är de inte så jobbiga som hjärnan förutspådde. Så att det är lite som att vi går med en domedagsmaskin. Det är hjärnan en domedagsmaskin. Att man tänker att det värsta ska kunna hända. Så vi behöver träna i att hur kan jag släppa de här framtidstankarna på ett sätt och landa mer i nuet? Och hur kan jag rikta min uppmärksamhet till någonting som händer nu? Till exempel titta på mina barn. Eller när jag sitter med mina barn, om jag har barn. Jag känner hur det känns. Hur känns huden på min son eller dotter? Doften, synintryck, känslor och så vidare. Att hjälpa oss själva att komma tillbaka till nuet. Och där kan vi också städa i vår miljö så att förutsättningarna blir bra för det. Som att stänga av mobilen till exempel. Eller när jag är med mina barn så är jag med mina barn. Och inte planera middagen på kvällen eller fundera på någonting annat. Utan att försöka avgränsa oss och inte låta hjärnan sticka iväg. Utan ja, men kom tillbaka här nu. Kan jag njuta av den här situationen? Och hur gör jag då när jag njuter?
Och då, det som du beskrev nu, det handlar ju inte om att sitta med slutna ögon i ett mörkt rum. Utan Nej. Det handlar bara om att liksom försöka vara närvarande här och nu.
Ja.
Och uppskatta det och inte ha tankar som snurrar omkring.
Ja, det här med att meditera då, eller sitta på en kudde och så vidare. Det kan ju bli en stress i sig att säga, jag måste bli expert på mindfulness eller medveten närvaro för alla andra gör det. Eller jag har ju hört att det ska vara bra. Då kan ju det bli en prestationssak eller någonting som man måste göra.
Mm, det känner jag igen.
Mm. Så att frågan är, men vad är mitt värde i det här? Eller vad är det jag vill i den här situationen när jag är med mina barn eller när jag äter eller när jag går en promenad? Att kanske återkoppla till vad är värdet? Vad är min önskan eller vad är jag får ut av den här situationen? Ja, men just det, när jag går i naturen, då det kan jag verkligen få mig att slappna av och kanske inte tänka så mycket på andra saker utan gå ner i varv. Okej, men hjälper det mig då att jag kollar mobilen eller drar iväg i tankarna? Eller vad är det jag vill ha ut av den här situationen? Ja, men okej, jag vill njuta av naturen. Så att påminna sig om varför är jag i den här situationen och att leda uppmärksamheten tillbaka till det.
Mm. Jag känner verkligen att det här med semester kan vara en stress för många, så att jag tycker att det var bra tips. Jag tycker det är jättebra. Vi ska prata lite grann också om det här med tid att leva, den här boken.
Mm.
Det finns ju en hemsida också som ni har lagt upp. Ni är ju tre författare till den här boken, kan vi ju lägga till.
Mm.
Och ni har en hemsida som heter tidattleva.se. Och där finns det också lite övningar. Kan du inte berätta om boken och vad övningarna går ut på?
Mm. Så boken är ett 10-veckorsprogram där man steg för steg får ta ett grepp om sitt liv och titta på, vill jag göra en förändring? Och varför vill jag göra en förändring? Vad skulle det kunna leda till? Och sen så får man en djupare förståelse om stress, hur stress funkar, vad är mina tidiga signaler på stress? Och sen, vad kan förändra? Som vi pratar om de här sex pelarna. Och sen får man då uppdrag vecka för vecka att göra små förändringar, att börja öva det här med acceptans som vi pratar om, att öppna upp den här knutna näven och se hur kan jag minska min stress genom att jag använder ett annat förhållningssätt till saker som sker i mitt liv. Och sen så handlar det också om relationer, för man sett att relationer är en av kanske de viktigaste bitarna för att buffra mot stress, men också det som kan stressa oss mest. Så det är ett avsnitt kring relationer. Man börjar kolla över sin motion och man övar medveten närvaro. Man övar något som man kallar för self-compassion, alltså medkänsla med sig själv. Att kunna acceptera sig själv som man är. Så det är lite så här steg för steg program under 10 veckor. Och till det programmet är det kopplat övningar. Och de övningarna är gratis. Vem som helst kan ladda ner dem och lyssna på dem på tidattleva.se. Och de övningarna är för nybörjare, för att komma in i kroppen till exempel. Mindfulness-övning då, eller medveten närvaro, där man hjälper sig själv att landa i kroppen. Som att man fokuserar på olika kroppsdelar. För det, om vi fokuserar på kroppen, så automatiskt så leder vi all den här liksom uppmärksamheten från tankar till någonting annat. Så vi hjälper hjärnan att varva ner och komma ner in i kroppen istället för den här tankevärlden.
Det låter ju fantastiskt. Men så att övningar kan vi hitta på hemsidan.
Ja.
Och lägger vi upp en länk på Facebook, Klimakteriepoddens Facebook och hemsida.
Mm.
Och boken, där är de här konkreta tipsen, Tid att leva.
Ja.
Om man nu liksom vill gå igenom programmet.
Mm. Ja. Precis.
Jättebra. Jag tänker att vi har kommit ganska långt i det här ämnet. Så att jag tycker också att det var bra det här med de här semesterråden, om man nu kan kalla det för så.
Mm.
Har du något sånt här sista råd för just den här klimakteriekvinnan nu, om man tänker nu på det här? Det är inte bara semester, utan det är liksom hela livet man ska hantera.
Mm. Man behöver någonstans fråga sig själv, vad är viktigt för mig? Och vad är andras tankar om hur jag borde leva mitt liv? Och att ta sig tid till att fundera kring de här sakerna. Åka bort och ta sig tid att fundera, eller få några timmar för sig själv att fundera och återknyta till sig själv och vad som är viktigt. Det kan vara en startpunkt på ett sätt. För ofta så lever man i ett hjul och det bara spinner på och spinner på. Och när vi är uppe i varv, då har vi svårt att komma i kontakt med vad som egentligen är viktigt. Så att sänka stressen och sen ge mig tid att komma i kontakt med vad som är viktigt.
Mm. Lära känna sig själv igen kanske.
Ja.
Mm.
Och det, då behöver man göra något slags avbrott i den här pågående stressen.
Det är ens vanliga liksom, rutin eller vardag. Eller vad ska
så åka bort kan vara bra. Eller träffa någon gammal kompis som man hade för länge sedan, som man inte träffat på länge. Och liksom komma bort lite från sin vardagsmiljö. För då brukar nya tankar dyka upp.
För jag tänker lite grann på att vi har pratat om det tidigare här i podden. Och det är väldigt tydligt för mig att många kvinnor i den här åldern, de blir lite drastiska.
Mm.
Liksom de säger, nej fasen, nu ska jag göra mig av med allt det här som jag gjort förut. Nu ska jag lämna min familj, höll jag på att säga. Lämna min partner, jag ska ha ett nytt jobb, jag ska göra något helt annat. Det ska liksom bli väldigt mycket. Mm. Och då kan jag tänka ibland att det kanske är lite hastigt. Det är lätt att man blir drastisk.
Mm.
Känner du igen, eller förstår du vad jag menar?
Så när man väl får syn på någonting så kan man känna sig, gud, jag har levt mitt liv i 30 år, någon annans liv, eller jag har gjort saker som jag borde, måste. Jag har haft så höga krav på mig själv, nu vill jag vända den här pendeln åt andra hållet. Och då kan det vara lätt att man får jättemycket energi och livsenergi och vill, man ser förändring man skulle kunna göra, men det kanske blir ibland för mycket. Man tar beslut som kanske inte är så grundade. Så då kanske man behöver tänka, men det här, att sitta still i båten när man får stora insikter brukar ofta vara bra. När jag får en stark och stor insikt, gå inte på första impulsen.
Nej.
Utan låt den här insikten sjunka in lite. För det tar lång tid att göra en förändring. Det går inte att göra så fort stora livsförändringar.
Mm. Daniel, jättespännande. Jag tycker verkligen att det här är ett ämne som är värt att fundera på. Och jag tycker det är jättespännande med din bok också. Så att, jag tycker vi slutar där och tackar så jättemycket för att du ville vara med i Klimakteriepodden idag.
Tack.
Stort tack för att du kom.
Ja, tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.